Tack underbara Jesus att vi får samlas i ditt namn här kvällen. Tack att vi får upphöja och ära dig, kungars kung och herrars herre. Du sitter på tronen Jesus i all evighet. Du är densamma igår och idag, all evighet. Du är vägen, sanningen och livet och allt vårt hopp går till dig Jesus. Vi älskar dig, vi vill följa dig, vi vill ära dig och vi längtar efter att hela världen ska få upptäcka hur fantastisk du är, Herre. Det är vår första, främsta och vår bön till dig, Herre. Att du ska få bli känd överallt, efterföljd och älskad av alla, Herre. Tack Jesus. Tack att vi får lägga den här kvällen i dina händer fortsättningsvis och be att du också ska tala till oss. Jag välkomnar dig heligande att komma med ljus och uppenbarelse i våra liv och göra någonting nytt. Tack att du hela tiden gör nya saker och vi vill välkomna det du gör. Tack att du är här mitt ibland oss. Tack. Amen. Så roligt att få vara här i Kristianstad idag. Det är jag jätteglad över att det var någon som fick den snilleblixten att bjuda in mig hit idag. När vi rullade in i Kristianstad, jag och min gode vän Lars, så fick jag en flashback från mitt första besök i Kristianstad 1999 när jag skulle mönstra. 17 år gammal antar jag att jag var. Och jag gick på bio i Kristianstad också och tittade på Deep Blue Sea. Det var lite så halvt skräckfilm med hajar. Inget jag rekommenderar i alla fall. Det minnet har jag. Jag har varit i Kristianstad några gånger sedan det ska tilläggas, men jag är jätteglad över att få komma hit idag och få vara tillsammans med er den här kvällen och få dela lite grann med er. Förmodligen så sitter ju de flesta av er och undrar vem den här nissen är som de har släppt upp på scenen. Så jag tänkte jag kan väl börja med att bara säga någonting kort om mig själv och vem jag är. Jag är en person som är född och uppvuxen i Småland, i en liten håla som heter Sävsjö. Växte upp i en brasiliansk-svensk familj. Så mina rötter har jag till stor del i Brasilien genom min pappa då som är brasse och mamma som också är född och uppvuxen där. Men själv är jag född i Sverige. Jag är, brukar jag dock säga, en ganska misslyckad brasilianare, tyvärr. Talar inte språket och när jag försöker spela fotboll så är det som att fotbollarna liksom rulla förbi mig av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. En av mina söner är betydligt bättre på fotboll. Och jag dansar inte heller speciellt bra samba. Jag vet inte om vi har några duktiga dansare här. Nej. Ja, Lars, precis. Du dansar i samba. Precis det. Ja. Du får visa lite sen, Lars. Det är ibland sådär när det svänger extra mycket i lovsången som det ofrivilligt börjar rycka lite i mina höfter så här. Och då undrar jag om det är någon sån liksom liten del av mina defekta brasilianska gener som liksom på något sätt gör sig påminda. Men ja, så är det i alla fall. Sen 17 år tillbaka så bor jag i Helsingborg tillsammans med min familj. Jag har 3 barn, 1 fru. Och mina barn är 17, 13 och 10 år gamla nu. Och vi har under hela den här tiden bott i Helsingborg för att jobba pionjärt med församlingsgrundande arbete. För att nå ut med de goda nyheterna om Jesus, göra lärjungar och få se nya församlingsgemenskaper växa fram. Och med hela den liksom... Ja, men resan kan man säga tog sin början då när vi, ett team var vi liksom där till en början. Lars var med också, varit med hela vägen. Och då för vad det nu var 16 någonting plus år sedan så startade vi en husförsamling hemma hos mig och min familj. Och utifrån det så har vi försökt att leva missionella vardagsliv där vi vill nå ut med Jesus i vår vardag, där vi lever, där vi bor, där vi ägnar, liksom spenderar våra dagar, lever våra liv, dela med oss av Jesus och liksom sända ut varandra i vardagen i tron på att Gud vill att hans rike ska komma precis överallt, liksom som en surdeg, ni vet, Jesus talar om, som ska genomsyra överallt. Och utifrån den där första husförsamlingen så har det sen liksom vuxit vidare och blivit ett litet nätverk av husförsamlingar i Helsingborg med människor som följer Jesus eller håller på att upptäcka vem Jesus är. Och där vi också fokuserar ganska mycket på att ha samtal med människor, gå med människor längs vägen, ha processer av att upptäcka vem Jesus är. Ofta med inget annat studiematerial än den här boken, som vi har upptäckt faktiskt är det bästa studiematerialet man kan hitta. Tillsammans med sökande människor där man kan få liksom, fantastiska upptäckter bara genom att läsa enkla berättelser om Jesus tillsammans med människor. Och jag tycker det är bland det bästa som finns. Jag ägnar ju ganska mycket tid också i den liksom del av vårt utåtriktade arbete som är mycket i de mångkulturella delarna av Helsingborg. Och vi har specifikt ett fokus på en av de stadsdelarna. Det finns ju, av Helsingborgs stadsdelar så är det 8 stadsdelar som klassas som särskilt utsatta då enligt polisen. Det är 20 000 människor som bor i de stadsdelarna. Eller så är det rätt? Jo, 20 000 tror jag. 30 000, 20% av Helsingborg kommuns befolkning bor i någon av de stadsdelarna med väldigt stora behov. Och i en av dem, Planteringen heter det, väldigt bra namn tycker vi. Där har vi lite extra fokus och har ägnat mycket tid i kontaktskapande, varit ute och bett för behov, besöker människor och har ett språkcafé som människor kommer till mitt i stadsdelen där. Men också med ett arbetssätt där vi försöker hitta fridens personer. Människor som är öppna och mottagliga för budskapet och sen ta de här processerna vidare i människors hem. Där de lever i sina familjer och gemenskaper. Och där får vi se liksom hur evangeliet på olika sätt letar sig vidare liksom i familjekonstellationer och vänskapskretsar på ett mycket spännande sätt. Jag är uppfylld bara liksom av kvällen i igår som vi hade i samband med det här då språkcaféet som är mitt i stadsdelen, så hade vi ett antal personer som vi läser Bibeln med oss, som vill läsa Bibeln med oss. Inte alla som vill det, men en del. Och alla de här är ju i princip alla som vi möter är muslimer. Men med en väldigt stor öppenhet för Jesus. Och det är ju fantastiskt liksom att få sitta tillsammans med människor som är muslimer och som läser om när Jesus förlåter synd och botar en lam man. Och själva får upptäcka liksom vad det här betyder i deras liv och gör sådana här upptäckter som att jag kan få komma till Jesus och be honom förlåta mina synder. Och det här liksom får vara upptäckter som man gör direkt från liksom bibeltexterna. Fantastiskt. Det är väldigt spännande att se liksom hur Gud rör sig på ibland minst väntade platserna. Och gör fantastiska saker. Många av de helanden och liksom mer mirakulösa ingripanden som jag har fått vara med om genom åren har just varit i den här typen av stadsdelar i mötet med människor som är så långt liksom från att komma till kyrkan eller till en gudstjänst som man bara kan tänka sig. Och där verkar det som att Gud är som allra mest angelägen liksom, att visa sin kraft, sin makt och sin kärlek. Och det tycker jag, det är stort. Ja, vad ska jag säga mer? Amen, jag sätter mig. Jag tänkte också bara, liksom, jag vet inte om det passar sig riktigt, men bara också säga att ikväll så kommer jag hit. Det var ju ett bra tag sedan som jag tackade ja till den här inbjudan, men jag kommer också ikväll lite i befintligt skick faktiskt. Efter en ganska tuff tid personligen. Som handlar om att min pappa dog ganska nyligen. Och alldeles för tidigt om ni frågar mig. Han insjuknade i cancer förra året. Och den 8 december så fick han flytta hem till Jesus. Omgiven av hela sin stora familj, mig och mina syskon och mamma. Jag kommer från en decembermånad som har varit väldigt speciell på det sättet. Ja, tack. En decembermånad som har varit väldigt speciell med en speciell jul, nyår och begravning den 2 januari och sen ett antal dagar där vi har försökt att hitta tillbaka på något sätt till den vanliga tillvaron igen, även om det känns allt annat än vanligt. Och samtidigt så är sådana tider när Gud också får visa sin trofasthet, och det är jag väldigt tacksam för. Och det finns säkert flera här som har gått igenom liknande saker. Men hur Gud i allra högsta grad vill vara närvarande när vi går igenom svåra saker, det har jag verkligen fått uppleva tillsammans med min familj i den här tiden, med mycket av bön och tacksamhet och tårar inför Gud. Och också en tacksamhet över min pappa som var ett sånt exempel på ett liv tillsammans med Jesus, som jag till stora delar visste redan sen tidigare, men som jag nu i samband med att han fick flytta vidare fått höra ännu fler berätta om, liksom, människor som har fått som pappa delat profetiska hälsningar till, eller fått dela med sig av Guds kärlek till, eller fått be för vid olika tillfällen och så vidare, som jag inte hade någon aning om innan. Och det är verkligen så här gått rakt in i mitt hjärta. Mamma och pappa har ju liksom fram till nu bott i Sävsjö. Mamma bor fortfarande där. Och pappa, han liksom känner precis alla i den. Jag vet inte, men är någon här som har varit i Sävsjö i Småland? Ja, det är några stycken alltså. Om ni inte har varit där, åk dit. Det är en metropol utan dess like. Pappa, han kände liksom alla på byn. Han var en sån person liksom som fick varje person att känna sig speciell. Liksom. Vanliga människor, om man ska beställa pizza, ringer först. Så att man sen kan liksom snabbt hämta sin pizza och åka hem. Det gick helt emot pappas principer. Man skulle åka till pizzerian så att man kunde snacka med dem på pizzerian och prata med dem och bygga relation med dem. Och sista gången jag var med pappa på pizzerian i Sävsjö, då liksom hamnade han helt plötsligt ute i köket. Försvann han iväg och sen kom han tillbaka tårögd och hade liksom fått jättedjupa samtal med en av pizzabagarna där som hade liksom öppnat sitt hjärta, och pappa hade fått be för honom och liksom uppmuntra honom. På begravningen så var det massvis av människor liksom fullsatt i kyrkan, bland annat personalen från båda Sävsjös pizzerior då. På något sätt så är det arvet som jag bara fått så här, i tacksamhet låta Gud röra vid mitt hjärta i den här tiden. Men trots den här liksom väldigt speciella tiden så känner jag ändå liksom att jag får komma hit till Kristianstad idag och få vara tillsammans med er. Jag hoppas ni kan ta emot mig i befintligt skick. Är det okej? Okay? Ja. Och jag känner att jag har ett ord som jag vill dela med er. Och jag skulle vilja tala lite ikväll om den helige ande. och förhoppningsvis få dela några ord som kan få bli till uppmuntran för oss och liksom en sporra att ta nya steg tillsammans med Jesus i våra liv. Så jag skulle önska att vi bara kunde be igen innan vi börjar läsa ordet tillsammans här. Och bara välkomna den helige ande. Tack Gud. Jag har redan bett och liksom, vi har flera gånger här lagt den här kvällen i dina händer. Men bara be Gud, tala, led, öppna våra hjärtan. Och välkommen helige ande att forma någonting i oss som vi kanske har anat ett tag. Någonting som du kanske har påbörjat sedan en tid men som du vill fortsätta med ikväll. Jag ber om nya insikter. Jag ber om uppenbarelse som bara du kan ge. Och jag ber Gud att du ska komma med uppmuntran och inspiration till oss var och en. Tack Gud att du är så god och bara god. Och att du har såna goda gåvor till dina barn. Och tack att vi får liksom vara tillsammans i ett läge av att ta emot ifrån dig den här kvällen. Tack Gud. Amen. Jag skulle vilja börja med att läsa från första Johannes kapitel 2. Som jag ska bläddra fram här i min bläddringsbibel. Ska vi se här. Första Johannes kapitel 2. Och vi ska läsa några verser från vers 26 till vers 29. Och jag tycker det är lite intressant. Förmodligen så är det här några av de minst lästa verserna vid predikningar och undervisning. Av förklarliga skäl. Det här är verser som kan provocera nästan lite, eller borde göra det om vi läser dem för vad som står där. Jag vet inte hur du gör när du läser Bibeln. Ibland blir vi lite sådär avtrubbade så vi bara läser liksom. Och så missar vi liksom att bibeltexterna faktiskt hugger tag i oss, eller borde hugga tag i oss, för att bibeltexterna utmanar någonting av våra liksom invanda tankegångar. Det här är en sån text som borde utmana våra invanda tankegångar. Från vers 26 så står det så här. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Ja, kära barn, förbli i honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Gott ord, eller hur? Och samtidigt så liksom är det ju som lite självmål som predikant eller bibellärare att läsa sådana här bibelord, eller hur? Eller var det någon som missade det? Ni behöver alltså inte någon som undervisar er. Utan den smörjelse som ni har fått, den kommer att lära er allt. Den kommer att ge er sanningen. Är det inte lite provocerande då? Alltså, eller jag borde ju bli provocerad. Eller jag kanske bara borde gå och sätta mig här nu. Eller? När Bibeln talar om den heliga ande här då i bilden av smörjelsen. Så har flera av bibeltexterna verkar ha en enormt stor tilltro till den heliga andes verk i livet hos efterföljare av Jesus. Den heliga ande som faktiskt är liksom ytterst det enda som behövs. Och jag menar, här i första Johannes brev så handlar det en hel del om de här villolärarna. Och det var ju vers 26, den första versen som vi läste, att som Johannes skriver då, att jag har skrivit det här beträffande de där som försöker leda er vilse. Men det märkliga är att när Johannes då skriver till de här lärjungarna, till Jesus, mottagarna av första Johannesbrevet, så är inte lösningen på problemet liksom, det här problemet då med ledare som försökte leda de vilse, lösningen på det var inte framförallt lite bättre ledare, utan att de troende skulle få upptäcka vad de faktiskt hade fått. Att smörjelsen som de hade i sina liv, den heliga andes närvaro som de hade i sina liv, det var det som var lösningen, upptäckten av det som de hade fått. Och jag tror att vi lever i en tid när vi skulle behöva liksom uppvärdera vår tro och tillit på den heliga ande. Både i våra egna liv och i andra människors liv. Och här tänker jag liksom att som, om man är en ledare i Guds rike, så finns det alltid en lite extra stor risk att man istället liksom uppvärderar betydelsen av sin egen insats i människors liv. Och den fällan har jag fallit i många gånger förmodligen. Minns väldigt väl ett tillfälle för, nu är det ganska många år sedan, när vi fick spendera en hel del tid med en man som har varit verksam under många år i Indien, som heter Victor John. Är det någon som känner till Victor John? Vad bra. Behöver jag inte gå in på jättemycket detaljer, men han är ju initiativtagare och ledare för en stor rörelse av lärjungar som gör lärjungar i norra Indien i Bhojpuri-området. Och där som ju verkligen växer explosionsartat. Den senaste siffran jag hörde var att man tror att någonstans runt 30 miljoner människor har kommit i tro från då framförallt hinduisk bakgrund, men numera också från muslimsk bakgrund, och det här bara fortsätter att växa. För ett antal år sedan, jag tror att det var kanske en 13 år sedan eller något sånt, så hade vi tid tillsammans. Victor kom på besök till oss i Helsingborg och vi hade träning tillsammans med honom och fick liksom input från honom. Otroligt mycket vishet som han gav, som sen har fått betyda väldigt mycket för mig och för oss på olika sätt i Helsingborg och i arbetet på andra platser. En av de sakerna som Victor sa, han delade flera viktiga principer för hur den här rörelsen hade kunnat växa så explosionsartat, och viktiga principer liksom från Guds rike för att det här skulle få ske på fler platser. En av de principerna var: säg inte till människor vad de behöver göra. Hjälp dem att själva upptäcka vad de behöver göra. Och det där var en sån grej som bara totalt tog tag i mig. För jag älskar ju att säga till människor vad de behöver göra. Jag vet inte, du kanske inte är sån, det är bara jag som är lite skruvad. Men jag tycker det är jätteroligt när människor kommer och frågar mig: Ricka, vad ska jag göra med det här? Hur ska man tänka om det här? Liksom, och liksom sitta och svara på frågor och vara så där vis och duktig. Liksom. Det är fantastiskt roligt liksom, och känna att man betyder någonting, va? Eller hur? Men säger Victor: nej, men vet du vad, Ricka? När du gör så kommer bara människor att bli mer och mer och mer beroende av vem då? Av dig, av Rickard. Det du vill göra, det är inte att människor ska liksom bli mer och mer beroende av dig, utan att människor ska bli mer och mer beroende av Jesus. Av att lyssna till den heliga ande. Av att lyssna till Guds ord. Så när människor kommer med sina frågor eller undringar, oavsett om det handlar om liksom kunskapsfrågor eller vägval i livet, Svara inte på deras frågor. Hjälp dem att lyssna till den helige ande. Hjälp dem att lyssna till Guds ord. Då kommer de att bli liksom starka lärjungar på sikt till Jesus. Som själva liksom får en förmåga att avgöra Guds vilja. Och tillsammans med andra avgöra vad Guds ord säger. Och det här har uppenbarligen varit ett framgångskoncept i rörelsen i Indien. Och någonting som jag sedan dess liksom har burit med mig. Tänk om vi som liksom ledare i Guds rike skulle göra allt vi kunde för att göra människor så beroende av den helige ande som möjligt. Jag tror att vi lever i en tid när Gud vill resa upp ett folk som kan lyssna till den helige ande tillsammans. Som inte är beroende av liksom de senaste trenderna i undervisningen liksom från en podd från USA eller från YouTube eller något liknande, utan som blir beroende av att läsa ordet, som blir beroende av att lyssna till anden, som är ledd av den här smörjelsen som Johannes talar om. Det är ju det som är lösningen liksom på, alltså om man tänker att vår tid präglas av mycket förvirring, vindkast i läror och så vidare, och att folk dras en hit och en dit. Lösningen på det är ju inte bättre, mer välutbildade predikanter och ledare i första hand, utan bättre lärjungar till Jesus. Ett folk som lär sig att lyssna till honom tillsammans. Sen behöver vi, det är jättebra med ledare också, och Gud välsigna alla ledare här och så vidare. Men jag hoppas att ni förstår poängen här. Ni behöver egentligen inte någon som undervisar er. Smörjelsen från den helige ande räcker, skriver Johannes. Jag vet inte om du någon gång har tänkt tanken. Alltså så här, jag har gjort det några gånger. Tänk om man bara som lärjungarna i evangelierna, Petrus eller Johannes eller Andreas eller Maria från Magdala eller någon av de andra. Tänk om man bara liksom fick spendera lite riktig tid med Jesus. Så där, få vandra med honom, umgås med honom, vara med honom, liksom, och möta honom fysiskt som de fick göra. Hade inte det varit fantastiskt? Har du tänkt den tanken? Att få liksom möta honom sådär ansikte mot ansikte. Vad skulle du hitta på om du fick en dag med Jesus? Är någon som har någon idé? Gå och fiska kanske. Han verkade göra det ibland. Eller vara ute på vandring och ställa alla dina frågor. Jag vet inte vad du skulle ställa för frågor. Alltså jag har 1000 frågor jag skulle vilja ställa till Jesus. Tänk, det hade varit fantastiskt. Men jag tänker att vi håller i den tanken, och så ska vi läsa från Johannes evangeliet den här gången. Och kapitel 16. Och i den här delen av Johannes evangeliet så är vi i en episod liksom av Jesu vandring med sina lärjungar, där det börjar närma sig att han ska lämna dem. Och han håller på att förbereda dem för det där. Och ifrån vers 5 i Johannes 16 står det så här: nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Jag har mycket att säga er, men ni kan inte bära den nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. I den här texten gör Jesus det chockerande uttalandet till sina lärjungar. Det är bäst för er att jag går bort. Det är bäst för er att jag lämnar. Och jag kan tänka mig att det måste ha varit jättesvårt för lärjungarna att höra. Som hade liksom spenderat varje dag med honom nästan under typ 3 års tid. Och så börjar Jesus säga att det är bättre för dem om han lämnar dem. Det är så svårt att förstå eller ta in för dem. Men samtidigt en väldigt stor uppmuntran till dig och mig. Så länge som Jesus vandrade på jorden så var ju hans liksom närvaro och rike begränsat till honom och hans direkta omgivning. Men Guds plan var ju så mycket större. Från liksom skapelsens morgon genom hela den bibliska berättelsen så kan vi förstå att Guds plan är att fylla hela jorden med sin härlighet. Och när Jesus kommer till jorden så blir det liksom genombrottet, inbrottet av det där riket in i den här världen som var i den ondes våld, men som Jesus hade kommit för att befria världen ifrån. Men Jesus säger, det är bäst för er om jag går bort, för när jag gått bort så ska en annan hjälpare komma till er. Sanningens ande, den heliga ande. Och Jesus han säger alltså att den heliga andes närvaro i våra liv är bättre än om du och jag skulle turas om att spendera en dag tillsammans med Jesus. Alltså vi har fått någonting ännu bättre än så, nämligen hans närvaro i våra liv som är konstant, dygnet runt, hela tiden, en ständig uppkoppling. En ständig närvaro. Hans uppmärksamhet hela tiden vänd till dig och mig. En, liksom en ständig uppbackning i allt det som du står i och står inför och som han vill sända dig i. Alltså, det går ju knappt att tänka liksom, vilken bra liksom, paketdeal han har fixat för oss här. Han menade verkligen vad han sa när han sa, det är bättre för er att jag går bort. För då ska den helige ande komma, sanningens ande. Så om du och jag någon gång tänker, wow, vad gott det vore att spendera några dagar tillsammans med Jesus. Så kanske det är så att vi behöver tänka om och inse, ja, men det är precis det vi får göra. Han är närvarande i ditt liv på ett mer påtagligt sätt än vad du förmodligen har insett hittills. Och han vill öppna våra ögon och hjälpa oss att se det. Se hans närvaro, upptäcka att han är där. Han har tagit sin boning i dig. Han är där för att hjälpa dig, samtala med dig, vara med dig. Vi kan läsa just det i just den här texten. När vi läser om vad den helige ande har kommit för att göra. Så säger Jesus att han är hjälparen. Den helige ande har kommit för att hjälpa oss. Jesus säger att den helige ande har kommit för att överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och jag tror inte det handlar om att få människor att känna sig dåliga. Det kan vi läsa om sen här. Utan det handlar om att människor upptäcker att de behöver lära känna Jesus. För han säger om synd, för de känner mig inte. Att människor faktiskt genom den heliga andes närvaro i våra liv kommer att bli överbevisade om sitt behov av att lära känna Jesus och få sina synder förlåtna. Jesus säger också att den heliga ande ska föra oss in i den fulla sanningen. Att han kommer att förkunna allt det som han har tagit emot. På ett annat ställe tidigare i Johannes 14 så säger Jesus att sanningens ande ska påminna oss om allting som Jesus har sagt. Jag vet inte liksom vad du tänker, men ibland kan jag störas av att jag önskar att jag hade lite bättre minne. Att man kunde komma ihåg saker lite bättre. Men tänk vilket löfte Jesus har gett oss att den helige ande ska påminna oss om allting som vi behöver påminnas om. Den helige ande ska påminna oss om allting som Jesus har sagt. Och han kommer slutligen att alltid förhärliga och peka på Jesus. Allting som den helige ande gör handlar om det. Att visa på vem Jesus är. Att liksom måla bilden av Jesus i våra liv, för våra hjärtans ögon, men också genom våra liv, så att våra liv får återspegla vem Jesus är. Så att den här världen som är i så desperat behov av att se Jesus får se Jesus genom den helige andes närvaro i ditt och mitt liv. Och jag är övertygad om att den helige ande vill göra fantastiska saker genom enkla människor som dig och mig. Att han vill använda just dig och just mig i vår vardag bland de människor som vi möter. Och vara med om saker som vi knappt hade kunnat drömma om. Och jag är bara en väldigt så här, lite halvspacig händelse som jag tänkte jag skulle dela med er av, som jag har blivit väldigt uppmuntrad av, bara som en story. Det här är från en annan del av världen, men som ändå en uppmuntran i liksom vad Gud gör och kan göra. Så har jag en vän som kommer från och bor i ett land i Nordafrika. Och den här, jag kommer inte säga hans namn eller exakt vilket land han bor i, för att ja, inte av säkerhetsskäl och så, men en fantastisk fin ung kille. Den här killen, han växte upp i det här landet Nordafrika i en radikal muslimsk familj som var otroligt konservativa i sin tro och i sin religionsutövning. Och genom liksom religionen som familjen hade så blev den här unge killen då, som var i tonåren, mer och mer liksom övertygad om att han skulle ansluta sig till Islamiska staten då, som var verksam då i ett land i Nordafrika, i ett annat land. Och han tillsammans med några andra förberedde sig då för att åka dit för att ansluta sig till de stridande då, för att utföra jihad, liksom våldsamt jihad då, och hemska illdåd. Men så händer det någonting på vägen till det här andra landet. På gränsen så stoppas de. De kan inte komma vidare. Det är massa praktiska hinder som gör att de inte kommer fram till den här destinationen som de i sina liksom, förvrängda tankar hade drömt om att komma till. Och det är som att det bara sätts stopp för de här planerna. Och så kommer de desillusionerade tillbaka till sitt hemland, sin hemstad. Och så kickar pandemin in, coronapandemin. Och min vän och hans kompis, de hamnar i en lägenhet. De bor tillsammans och blir väldigt isolerade under den här tiden. Och det här leder till en tid när de här två killarna blir otroligt så här desillusionerade och mer börjar tvivla på den religion som de hade haft. De övertygelser som de hade haft, och de började ifrågasätta liksom om islam verkligen var sanningen och så vidare. Och de sökte på nätet och började söka i andra religioner. Och så efter ett tag så är det någon som de får kontakt med som skickar Bibeln digitalt till min kompis då. Och när han öppnar Bibeln digitalt på sin mobiltelefon så kommer Matteus 5 upp. Alltså början på bergspredikan. Och det första han läser det är Matteus 5, 6 och 7. Hela bergspredikan. Och det här bara totalt knockar honom med en undervisning från Jesus som är bara helt annorlunda än allting som han tidigare fått möta. Från då att ha varit liksom i en religion med så mycket hat och liksom motsättning till andra människor och andra uppfattningar och liksom en vision, en dröm att få vara med och kriga, så möter han en undervisning från Jesus om att älska sina fiender, att be för dem som förföljer den och att vända andra kinden till och att vara en sån som stiftar frid och fred och så vidare. Och det här bara totalt knockar honom. Och han och hans kompis triggas ytterligare i sitt sökande och funderar, söker, fortsätter läsa. Och det kommer till en punkt när de bara ber liksom en övertygad, liksom kapitulerande bön till Gud. Att Gud, du får visa sanningen för oss. Vi vet inte vad vi ska tro. Visa vem du är. Visa vad som är vägen. Och så 2 eller 3 nätter senare, så på natten när min vän ligger och sover, så får han en dröm mitt i natten. Mitt i natten så drömmer han hur han ligger i sin egen säng som han ligger i. Men hur taket i lägenheten när han ligger och sover bara öppnas rakt upp till himlen. Och så kommer det ner änglar som hämtar upp honom till himlen. Och när han kommer upp liksom i skyarna så möts han av en lysande gestalt som säger: jag är Jesus, jag är vägen, kom och följ mig. Och det är liksom, och det är inte bara han då, utan det är han och hans vän som han då ser i den här drömmen då, som tas upp av de här änglarna, som möts av Jesus och möts av de här orden. Och sen så vaknar han med liksom hög puls och känner: wow, Gud har svarat på vår bön. Han har visat vem han är. Jesus är verkligen vägen. Men så är han lite bävande då inför att dela den här drömmen med sin kompis som han bor tillsammans med, som han inte kommer undan. Liksom. Är han på samma plan och så vidare? Han delar den här drömmen med sin kompis. Och då visar det sig kompisen har drömt exakt samma dröm. Precis samtidigt. Och de är ju liksom helt tagna av det här och får ett radikalt möte med Jesus som totalt förvandlar deras liv. Nu är min vän, jag hade pratat med honom bara för några dagar sedan, aktiv i det här landet i Nordafrika för att sprida evangeliet på olika sätt. Med en vision att få se lärjungar som gör lärjungar. Och han är bara, nu är 23 år gammal, men har startat liksom ett 10-tal nya gemenskaper runt om i det här landet med helt nya lärjungar som har börjat få upptäcka Jesus och som får börja följa honom på olika sätt. Otroligt uppmuntrande att få följa den här typen av personer och vad Gud kan göra i människors liv. Jag kommer också tänka på, för någon kanske tänker att det här är någon annanstans i världen men det är skillnad här liksom i Sverige. Jag bara kommer att tänka på en annan liten story. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på den idag, men för ett antal år sedan så var jag på väg till skolan med ett av våra barn. Och det var vår dotter. Det var när hon gick i förskoleklass. Så hon måste ju varit då, hur gammal är man då? 6 år gammal. Vi var på väg till skolan. Vi promenerade den här dagen. Så vi hade några minuters promenad i Helsingborg. Så jag och min dotter, vi sa att vi kan väl be tillsammans medan vi går till skolan. Och så gick vi där och så bara bad vi väldigt enkelt, jag och min dotter, att Gud, använd oss idag. Tala till oss idag, välsigna den här dagen. Väldigt enkla böner som vi brukar be liksom som familj. Och så säger min dotter sen Pappa, kan Jesus sätta in bilder i huvudet på folk? Vad menar du? Sätta in bilder i huvudet? Alltså jag förstod ärligt talat inte riktigt vad hon menade. Alltså, du får nog förklara lite mer, Alva. Vad menar du med att sätta in bilder i huvudet? Ja, alltså, kan Jesus göra så att det kommer som en bild i huvudet? Så att man, det är som en bild som kommer i ens tankar och att den är från Jesus. Ja, men det tror jag faktiskt att han kan göra. Ja, i så fall tror jag att Jesus satt in en bild i mitt huvud. Jaha, sa jag. Fortsatt vik. Vill du kanske dela med dig av den här bilden som Jesus satt in i ditt huvud? Ja, men jag fick en bild i mitt huvud från Jesus. Jag har en klasskompis som heter Fatima. Och jag såg en bild i mitt huvud att jag berättade om henne, för henne om Jesus. Jaha, sa jag. Ja, och att du berättade för Fatimas pappa om Jesus. Det var det som var bilden. Jaha, sa jag. Vad intressant. Lite förvånad där. Men vi kan väl bara be för det då, sa jag. Så bad vi för det. Ja, men Gud, led oss i detta. Hjälp oss att ta vara på det här och så vidare. Och sen så kom vi till skolan och jag började titta. Jag hade hälsat på, jag visste vem Fatima var. Jag hade hälsat på hennes pappa vid något tillfälle. Så jag spanade lite där, men jag kunde se Fatimas pappa. Jag tänkte, hur ska det här gå till nu då? Profetiska instruktioner här från min dotter. Okej, men jag såg inte honom i alla fall. Så jag lämnade av Alva där på skolan och sen så gick jag hem. Sen faktiskt samma kväll sen så träffades vi med vår husförsamling. Och då brukar vi gå en runda så här, liksom att alla delar lite plus och minus. Alltså någonting positivt, någonting negativt. Så tackar vi Gud för det som är positivt och ber för det som är utmaningar. Och när det kommer till Alva så säger hon, ja, men mitt plus är att jag idag berättade för min kompis Fatima om Jesus. Jaha, sa jag. Har du redan hunnit göra det? Vad bra, hur kommer det sig? Och så fick hon berätta för alla att hon hade liksom då, fått se den här bilden. Och ja, jag blev väldigt liksom uppmuntrad av det. Sen, nästa dag, då fick jag tag på Fatimas pappa till slut. Jag är lite mer liksom trög i starten på att ta emot sådana här tilltal från Gud än vad mina barn är. Men nästa dag fick jag tag på Fatimas pappa och så fick vi bjuda in de båda på lite lek efter skolan och kaffe och samtal om Gud och Jesus och så vidare. Och så fick den där bilden som min dotter Alva hade fått ändå på något sätt till slut bli en verklighet även i mitt liv då. Som en liten uppmuntran att jag verkligen tror att Gud vill tala till oss alla i vår vardag. I de liksom vardagliga situationer, miljöer där vi finns, på de arbetsplatser där vi är, de skolor som vi går på, de grannskap där vi finns. Det är där Gud vill verka. Vi längtar ibland att himlen ska landa på gudstjänsterna. Men tänk om vi kunde få inse att vi tar med oss himlen till våra arbetsplatser och skolor och grannskap. Och att det där Guds rike är tänkt liksom att genomsyra och möta människor. Jesus, han vill sända oss i den heliga andes kraft. Alltså jag fick ju höra att ni skulle ha bönenatt här i natt. Och att det var önskat att jag skulle hålla på så länge som möjligt. För att var snäll mot bedjarna liksom, så att jag kommer fortsätta ett tag till här. Känner du att du behöver ta en power nap nu liksom inför bönenatten sen, så det är helt okej. Jag ska inte hålla på så länge till, men skulle det vara okej om vi läser ett bibelord till? Vad bra. Jag hade gjort det även om ni hade sagt nej. Nej, det hade jag nog inte. Jag är ganska snäll egentligen. Efesbrevet ska vi läsa ifrån kapitel 1. Efesebrevet kapitel 1 och från vers 15. Jag älskar Efesebrevet. Efesebrevet är ju ett brev som så tydligt, alltså det är ju absolut liksom till historiska mottagare i området, förmodligen runt Efesus under det första århundradet. Det är ju liksom det sammanhang det skrevs, men hela Efesebrevet andas, precis som alla andra brev, men extra mycket Efesebrevet, att det här är ett brev till alla troende i alla tider. Det är liksom sådär väldigt universellt, liksom globalt i sitt tilltal och i det Paulus skriver. Och även så Paulus förbön som vi ska läsa nu. Han ber för de troende i den här regionen. Han ber för oss troende i alla tider, efterföljare till Jesus genom historien och idag. Och när Paulus ber, så kan vi läsa så här från vers 15 då. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det kan man ju verkligen säga ett amen till, eller hur? Men tänk liksom att när Paulus ska be den här bönen för alla troende genom alla tider, så slår det mig liksom vad det är han faktiskt ber för och vad det är han inte ber för. Paulus, han ber inte om mer kraft. Han ber inte om mer hälsa. Han ber inte om mer kunskap, bättre organisation, mer pengar till kyrkbygget eller bättre ledare. Eller liksom något av en hel uppsjö andra behov som man kan tänka sig liksom att man skulle kunna be för. Han ber framförallt att våra hjärtan ska upplysas. Eller som det då ordagrant står, att våra hjärtas ögon ska öppnas. Så vad är det då vi behöver se enligt Paulus bön? Han ber att vi ska se vilket hopp Jesus har kallat oss till. Han ber att vi ska få upp ögonen för hur rikt på härlighet hans arv, Jesu arv, är bland de heliga. Han ber att vi ska se hur stor Guds makt är, inte var som helst. Inte i himlarymderna, i universum eller på någon annan planet. Utan hur stor Guds makt är i oss som tror, ber Paulus. Och han säger att samma kraft som finns i oss som tror, alltså den heliga andes kraft, samma kraft uppväckte Jesus från de döda. Samma heliga ande som uppväckte Jesus från de döda på den tredje dagen bor i dig och mig. Och det är det Paulus ber att våra hjärtans ögon ska få öppnas för. Att vi får upptäcka vad vi har fått genom den heliga ande. Ibland så blir vi så liksom upptagna av att be om att få olika saker. Och jag tror det är jättebra. Det står i ordet att vi kan göra alla våra önskningar liksom kända inför Gud. Och han vet vad vi behöver. Och vi får be sådana böner till Gud. Och samtidigt så tror jag att Gud många gånger är i ett läge i relation till oss. Där han bara önskar att du och jag skulle få upptäcka vad vi redan har fått. Den heliga ande är inte framförallt någon som kommer på besök någon gång ibland. När det blir lite extra härligt i lovsången. Ordet talar om den heliga ande som någon som faktiskt har tagit sin boning i och hos de heliga. Du och jag är liksom inte ett gästrum för den heliga ande. Vi är hans boning, hans hem, hans permanenta bas där han alltid är och vill vara för att sända oss i sin fulla kraft. Det är vem den heliga ande är. Min mor, min mamma, hon har nu gått i pension för ett par år, något år sedan. Men hon jobbade länge på bank. Och hon har en liten anekdot sedan många år tillbaka från en kund som, jag tror inte ens den här kunden lever längre. Men det var en kund i alla fall som kom till mamma i egenskap av bankrådgivare. Och det visade sig att den här kunden då hade ett stort arv. Och började berätta sin story. Och den här kvinnan, hon hade vuxit upp i Sverige under de mest fattiga omständigheter som man kan tänka sig. Det här var ju ett bra tag sedan, så jag vet inte om det är någon som lever under de här omständigheterna idag, men den här familjen hade ett trampat jordgolv hemma. De hade knappt fungerande elektricitet och levde under extremt enkla förhållanden, vilket skapade såklart enorma svårigheter för den här flickan och senare då kvinnan under hennes uppväxt. Och liksom med alla de problem som den typen av fattigdom bär med sig, också av ett socialt utanförskap på många olika sätt. Och när då den här flickan hade vuxit upp och liksom skaffat sig ett eget liv, en egen inkomst och så vidare, så hade hon liksom tagit med sig pengar för att hon drog in el då till huset och fixade, jag vet inte vad det var, en tvättmaskin eller någonting, och även golv till den här bostaden. Men som hennes pappa då hade blivit väldigt faktiskt arg över, för han hade tyckt att det var sånt slöseri med pengar att liksom slösade på såna bekvämligheter som golv och vad det nu var, tvättmaskin och så vidare. Men sen så gick åren och både hennes mamma och pappa dog. Och när de dog så visade det sig att det här var långt ifrån några fattiglappar. Pappan i familjen hade under många år liksom sparat på varenda krona. Och nu hade hon ett arv som var miljoner svenska kronor. Som hon knappt då ville ta del av, liksom, för hon kände att det bara blev en påminnelse liksom om den här uppväxten. Men också en insikt om det märkliga förhållningssättet då som den här pappan hade odlat gentemot liksom sin familj och i relation till någon slags överdriven sparsamhet som gjorde att de levde i en fattigdom som de aldrig egentligen hade behövt att leva i. Och den där berättelsen, den får mig att liksom tänka på löftena som vi har i Bibeln om den heliga ande. Och jag undrar ibland om vi som troende går runt och lever i någon slags illusion av andlig fattigdom när vi själva verket har miljoner på banken. Är ni med på bilden? Vi har såna enorma löften om den helige ande och hans verk genom dig och mig. Otroliga löften. När vi läser om den helige ande så står det att han är kunskapens ande, styrkans ande, vishetens ande, barnaskapets ande, livets ande, evighetens ande, kraftens ande, reningens ande, glädjens ande, helighetens ande. Ska jag fortsätta? Ja. Hjälparen, härlighetens ande, kärlekens ande, självbehärskningens ande, nådens ande, bönens ande, profetians ande, rättens ande, trons ande, uppenbarelsens ande. Och många andra saker också som jag inte har med i min lista här. Men vet du vad? Han bor i dig. Den helige ande har tagit sin boning i dig. Om du är en efterföljare till Jesus så bor han i dig och mig. Och det är det som Paulus ber i sin bön. Att våra hjärtans ögon ska öppnas inför. Att vi får inse på djupet vad det är som vi redan har fått. Vad är det vi har fått? Jag har ju hela mitt liv bärt och närt den här längtan efter att få se det som vi ibland kallar för väckelse. Att få se massor av människor komma till tro på Jesus. Och få se liksom ett genombrott för Guds rike i vår omgivning och vår omvärld. Det är det som... Det är det jag kommer leva för till den dagen jag lägger mig och dör eller Jesus kommer tillbaka. Men ibland när vi tänker på väckelse så kan vi luras och tänka liksom att det är någonting liksom som ska komma till oss och missa vad vi faktiskt redan har och vad Jesus vill sända oss med. Och jag tror att det ordet vill jag liksom skicka med er i den här kommande bönenatten liksom, och i de böner som ska bes för liksom Kristianstad och Sverige och för världen. Att vi tillsammans får be, att vi får vara ett folk som upptäcker vad vi har. Upptäcker vad vi har i Jesus. Upptäcker vad vi har genom den helige andes närvaro i våra liv. Vill ni vara med i den bönen? Jag tänker att vi ber tillsammans nu och också lämnar tid och utrymme för förbön. Och jag gissar att vi kan fortsätta med lite lovsång och så, eller hur? Jag tänker att det här är ett tillfälle för dig som längtar efter att upptäcka vad den helige ande vill och kan göra genom dig. Och jag tror det finns några stycken här som du har gått och anat någonting. Gått och burit på någonting. Någonting som Gud har påbörjat hos dig under en tid. Någonting som har närt en längtan efter mer att få ta nya steg. Och om det är så ska du ta tillfället i akt. Låta någon få be för dig. Ta ett steg tillsammans med Jesus. Låta den helige ande öppna dina ögon. Upptäcka lite mer av vad han har för dig och genom dig. Tack Jesus att du är här. Tack Jesus för den här kvällen och för vad du vill göra mitt ibland oss. Tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Jag ber Herre att du liksom sätter oss fria från liksom fattigdomsillusioner av vad det innebär att leva livet tillsammans med dig Jesus. Och får oss att inse hur rikt på härlighet det arv är som du har kallat oss till. Hur stor din makt och kraft är i oss som tror. Tack Jesus att du vill resa upp ett folk som får gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Som får gå ut och lägga händerna på de sjuka och få se människor bli friska. Som får se döda uppstå, som får se hopp spira, som får se ditt rike komma. Och vi ber om det, Herre. Vi ber att du ska resa upp det folket i vårt land, i Kristianstad, i Helsingborg, i Skåne, på andra platser, Herre. Vi ber, låt ditt rike komma, Gud. Och vi vill ställa oss till ditt förfogande, Herre. Vi vill ge oss till dig, till ditt verk, det du vill göra, Herre. Tack att du har så mycket mer för oss, Herre. Du har så mycket mer i beredskap för oss, Herre. Gud, du har tänkt så mycket mer liksom än att vi ska bara titta upp lite över ytan ibland när vi samlas för att be eller sjunga. Du har ett rikt liv i den heliga ande för varje dag av våra liv, Herre. Och jag ber, led oss in i det livet, Herre. Låt någonting nytt få börja spira den här kvällen, Herre. Jag ber om det. Och om det är så att det finns bojor eller band som håller oss tillbaka, som gör att vi inte vågar eller kan ta de där stegen, tack Jesus att du vill föra oss ut i en ny frihet tillsammans med dig. En ny glädje tillsammans med dig, Herre. Tack Jesus, du är så underbar och så god, Herre. Och du tar alltid täten när du sänder oss, Herre. Du går för oss överallt dit du vill sända oss, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Kom just nu med din heliga ande. Verka i den här stunden. Kom och tala, heliga ande. Kom och tala personligen med oss, Herre. Möt oss på de sätt som vi behöver. Vi ber om det, Herre. Kom heliga ande och gör ditt verk. Kom heliga ande och gör ditt verk, Herre. Vi ber om det. Vi ber om det, Herre. Jag tackar dig Jesus att du aldrig någonsin har gett mer än hela din heliga ande till oss. Tack heliga ande att du alltid ger allt vad du är till oss. Och jag ber Gud, när vi längtar efter mer av dig, Herre, hjälp oss att inse att det kanske framförallt handlar om att vi får ge hela oss till dig. Att du längtar efter mer av oss, Herre. Låt oss få ge hela våra liv till dig, Herre. Lägga våra liv i dina fötter. Hela vår tillvaro, Herre. Allt vad vi är, allt vad vi har. Låta dig fylla det. Jag ber att du ska tala med oss om specifika områden i våra liv där vi inte har släppt in dig på det sätt som du vill, Herre. Tack att du vill komma in även där. Tack att du bara gör det för att du vill oss väl. För att du vill fylla hela våra liv med din närvaro och härlighet. Gör det, helige ande. Tack, helige ande. Tack, helige ande. Om det är någon som behöver ta ett första steg för att börja följa dig Jesus, som inte har tagit det steget än, ge den personen, de personerna, det modet att göra det, Herre. Och för oss alla, Gud, låt oss ikväll få ta något nytt steg tillsammans med dig. Närmare dig, vidare med dig. Ställa oss till ditt förfogande. Vi ber om det, Herre. Tack underbar Jesus. Tack Jesus. Tänk att vi bara fortsätter väldigt enkelt och låter lovsångsteamet leda oss i ett par sånger. Och att vi fortsätter och är i bön tillsammans. Och ta tillfället i akt. Låt någon